Som svar på frågan, har du kört igång? Mm. Så lyssnarna kommer liksom in mitt i.
Ja.
Välkomna till Deal. Jag är oerhört slut, känner jag.
Ja, men du kom ju in flåsande här för bara några sekunder sedan.
Ja.
Jag älskar att du har börjat gå till jobbet.
Ja.
Det tycker jag om.
Att gå till jobbet, det tar mig, går jag i rask takt så tar det 57 minuter.
Mm.
Och hur långt tar det för det att gå till?
1:20.
Ja, du ska alltid vara värst.
Men jag bor ju längre bort, det är inte riktigt mitt fel.
Nej, men vi bor ju, ja, skitsamma. Du vet det, kontentan av att gå, det är skönt, men när man precis har börjat gå så är det ju också ansträngande.
Ja, kroppen. Men det går snart.
Men jag går ju liksom genom Tegnérlunden och sen över till Kungsholms torg, hela vägen ner till vattnet, till Normäla strand. Och sen så går jag längs med vattnet, liksom bort genom Rådalsåsparken och så bort till kontoret. Mm. En ganska skön promenad, mm. Speciellt när man precis har passerat Kungsholms torg, när man går ner i allén där i mitten, där det där liksom blir en behaglig promenad. Plus att nu har jag gått 2 dagar i rad, båda de här månaderna på Normäla strand så finns det liksom små bryggor som går ut.
Ja, just det.
Eller som ja, utbuktningar.
Mm.
Där står det en äldre man, kanske i 80-årsåldern, och kör tai chi varje morgon.
Aha.
Det ser så jävla rofyllt ut.
Ja.
Det är kanske det
här... Taekwondo tror jag du skulle säga.
Kator. Men jag känner att det här kan eventuellt bli det rofyllda avsnittet.
Ja, apropå det då. På gamlingar som är rofyllda saker. Jag går ju efter... Vad blir det? Vad heter det vattnet?
Du går längs med tunnelbanespåren.
Ja, precis. Men jag går ju längs med vattnet. Då är det ju folk som vinterbadar där.
Åh, fy.
Och det är framförallt ett gäng äldre tanter. Så när man går förbi där, då har de liksom gjort varsitt hål i isen. Så sitter de där i vattnet och pratar med varandra. Men det som, och det har ju varit jävligt kallt.
Rejuvenating, som man säger.
Ja, det har varit jävligt kallt nu. Nu är det ju varmt igen. Men de har kört på liksom, även när det har liksom krupit ner mot 15 grader kallt. Men de sitter där i isvaken. Det är ju populärt nu att bada isvak. Men de har mössor på sig. Jag har aldrig förstått det.
Jo, men det är väl, jo, det är precis, det har jag också sett.
Ja.
Jag tänkte så här, det där har jag ett svar på, men det har jag ju.
Nej.
Jag kan ingenting om vinterbad. Nej. Jag kommer aldrig gå nära någon som vinterbadar.
Skit i det. Hälsa då, folk välkomna.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 205. Peugeot 205.
Mm.
Den gamla klassen, GTI-n.
Ja.
En kompis med Niklas hade en vit metallic. Den var väldigt, väldigt fin metallic färgad, den där GTI-n.
Ja, halva Falun hade Peugeot 205 GTI när jag gick på gymnasiet. Eller det var nog året efter jag gick på gymnasiet. Det var liksom the car.
Ja.
1990.
Ja, det var nog det fränaste man kunde ha som ungdom.
Ja.
Just under en tvåårsperiod.
Så liksom. Var det, så var det. Mm. Den försvann lite.
Ja, med all rätt. Ja. Den här gångna veckan så har ju både du och jag liksom varit som i varsin jobbbubbla. Vi har ju knappt sett varandra.
Nej.
Dels håller vi på med att förbereda för en filminspelning med Bilsport och MC.
Mm.
Och sen håller vi även på med massa filmer för Northbike.
Mm.
Och parallellt med det här så håller vi på med vår provkollektion för vårt nya äventyrsklädmärke Remoto.
Mm.
Men det gör ju på något sätt det här avsnittet så mycket roligare, som vi liksom inte har hunnit snacka med varandra.
Nej, det känns,
på en vecka.
Nej, men precis. Och nästa vecka är det ju sportlov också. Ja. Så då ses vi väl inte heller.
Nej.
Det får vi styra upp. Då får vi podda remote.
Ja.
På något sätt.
Vi avlöser ju varandra. Jag åker till Järvsö.
Så var det.
Söndag till onsdag. Och du åker till Falun onsdag till söndag.
Ja, precis så. Ja.
Det är en otrolig överlappning.
Mm, exakt.
Jag får ju rätt snabbt ett uppdämt behov av att liksom ventilera saker med dig. Men när vi inte ses på kontoret så måste jag ju ringa dig. Men du är ju ingen telefonpratare.
Nej, fy fan, jag hatar att prata telefon.
Dina telefonsamtal, de har på något sätt samma upplägg som dina toalettbesök.
Ja, det går extremt snabbt. Mm. Däremot kan ju mina sms vara liksom, ja, det kan ju vara som en halv roman nästan.
Dina, ja.
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 Mm. Jag gillar att skriva långa sms.
Vet du, det där är den absolut största skillnaden på det med mig.
Ja.
För när man ringer dig, då är det liksom så här, ring, ring, hallå,
ja.
Okej, det låter bra, hej då, klick.
Mm.
Och då har jag liksom inte ens hunnit börja fundera på vad jag ville säga.
Nej.
Och när du smsar, då får jag panik.
Mm.
Och så svarar jag med en glad gubbe.
En tumme upp bara.
Ja, han tummar upp.
Ja, ja. Men här har vi hittat någon form av symbios i alla fall.
Ja.
Ja.
Ja. Men jag kom på en grej igår.
Mm.
Jag vet inte om man ska kalla det här en affärsidé.
Det här kan vara precis ett ytterligare exempel på varför jag inte gillar att prata med dig i telefon. Alla dina korkade idéer som du ringer mig om klockan 9 på kvällen. Nej då, ja, förra.
Ja, men det är en idé.
Mm.
Den kanske inte går att omsätta i en affärsidé, men det är i alla fall någonting som jag tänkte att vi skulle göra.
Mm.
För det hände någonting i mitt huvud.
Mm.
Jag fick nämligen då ett kort videoklipp från forsen. Som precis då igår kväll var och hämtade sektvänen i Newark, Kalifornien. Alltså söder om Sacramento. Ej att förväxlas med Newark, New Jersey. Hur som helst så filmade han då ut genom vindrutan precis när han hade hämtat vänen. Plus att man såg lite instrumentering och sådär. Och så hörde man lite bakgrundsmusik från så här amerikansk skvalradio.
Mm.
Och så babblade han lite. Jag ska visa dig det här klippet.
Underbart.
Mm, kolla här nu.
Mm.
Nu ska du inte ha några höga förväntningar, men du ska bear with me så ska du förstå vart det är på väg.
Mm.
Ja, kolla här. Mm.
Nu jävlar, nu kör vi väl. Ja, det är en riktig jävla sektbil det här, du. Fan, ska jag med den här till?
Fan vad man saknar både Hank och LA.
Ja. Men det är det jag ska komma till.
Ja.
Comes with bra musik också.
Det kommer ju vara en jävla skillnad att åka där här hemma.
Ja.
Deppigt.
Det blir en helt annan grej.
Ja.
Ja, jag zoomar ut.
Ja.
Så tut.
Ja.
Kontentan av det här.
Ja, vad fan är kontentan av det här? Undrar jag.
Det är att jag fick någon sinnessjuk USA-abstinens.
Ja.
Jag var tvungen att kolla på det här korta, totalt meningslösa klippet 20 gånger.
Men jag förstår vad det var i det som du gör att du får abstinens. För jag fick också det.
Det är någonting med den amerikanska trafiken.
Ja.
Och då kom jag på att nästa gång som vi åker över, vilket måste bli ganska snart, så ska vi göra ett specialpoddavsnitt. Eller snarare en vlogg. Där vi sätter en 4K-kamera i vindrutan på bilen.
Mm.
Och sen åker vi på en totalt oplanerad roadtrip och snackar om allting vi ser ut genom vindrutan.
Mm.
Det här var en sån bra idé igår kväll när jag låg i sängen. Nu när jag säger det så hör jag...
Det lät ju som jätterolig idé.
Den här brister.
Aha.
Men det finns ett embryo till någonting här. Därför att
Det blir väl en podd i bilen bara, helt enkelt.
Ja, men det är ju det att man vill ju se ut genom vindrutan. Man vill ju åka med. Och det jag tänker, det är att det finns ett embryo till en utveckling av podden här. Då.
Mm.
Alltså inte som en ersättare, utan mer att man skulle kunna göra ett så här specialavsnitt som... Alltså det skulle kunna heta Krick och Ponkans Dashcam Talks.
Ja, jag fattar.
Förstår jag tänker?
Så att vi pratar om det vi ser och så ser lyssnarna...
Det kan vara vi kan prata om vad som helst.
Ja.
Precis som vi gör här i podden.
Ja.
Och jag tänker att vi har ändå många lyssnare som lyssnar på den här podden.
Mm.
Om de då skulle få sitta med i baksätet på en bil när vi roadtrippar i USA och lyssna på precis samma sak som vi pratar om nu.
Mm.
Plus att vi kan kommentera det man ser ut genom vindrutan. Mm. Samtidigt som någon lyssnar då kan ligga nersjunken i en soffa och ha det här på tvn eller med hörlurar på och liksom bara åka med.
Ja, det finns något i idén som jag
sitta
gillar.
Sitta baksätet
liksom. Ja, men, precis. När vi åker till Vegas kanske.
Ja, men det är en jävla lång raksträcka bara.
Ja, det är sant. Det är inte så roligt. Men när man kommer in i Vegas är det ganska fint. Skitsamma. Ja, 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 men det fanns någonting med den där idén som var ganska bra i alla fall.
Ja, jag tycker du är
tre plus. den är ju inte lika stark som den nya podden. Har du lyssnat på podden med Obama och Bruce Springsteen?
Jag fick upp den i mitt flöde. Mm. Jag har inte lyssnat på den. Jag tänkte att den här är för spekulativ. Är den bra?
Ja, den var, jag har lyssnat på ett avsnitt. Ja. Det är väldigt bra.
Är det fem plus?
Fyra.
Fyra.
Ja. Tycker jag. Det är ju två smartisar.
Ja, det är det ju.
Ja, men också ganska sköna, båda två.
Visst, jag springs nog dit på en rattfylla för någon vecka sedan.
Jaha.
Det är lite ovant ja. För honom, tänker jag.
Ja. Och att åka dit, eller?
Ja, kanske så man ska se det.
Ja, nej, men jag tyckte den var bra.
Ja, den ska jag faktiskt lyssna på.
Jag gissar att den kommer ha ganska många lyssnare.
Jag gissar också på det.
Hör du?
Ja.
Ska vi...
pumpa igång.
Ja.
Uh-huh. Våra inledningar har inte ens blivit bara längre och längre.
Nej, det är så...
Eller det kanske inte är inledningen. Det kanske bara är en del av podden.
Ja, förra veckan så kom jag på ett nytt segment. Mm. Jag skulle vilja ta med an det nu.
Vad var det?
Nej, men vi skulle bygga våran drömbil.
Just det.
Alltså det gick ut på att man då skulle... Jag säger en typ av bil... Och sen då så ska du bygga din drömbil genom att ta befintliga bilar i den genren och sätta ihop det i en bil.
Ja, Frankensteinsmonster.
Ett Frankensteinsmonster. Och ämnet för den här veckan var ju då en modern GT-vagn.
Ja, det här är ju en bildesigners mardröm. Det vill säga att bara klipp och klistra ihop från massan. De har funderat som satan på hur baklyserna ska funka med sidolinjen ja. Och sådär. Och så kommer vi här och bara klipper sönder.
Ja, ja, men om man jobbar på Honda, då tycker man sånt här är kul.
Där vi kanske ska kalla det segmentet Honda. Ja. Bara rakt av.
Vi får ju leka också att alla de här delarna på något magiskt sätt bara passar ihop. Det vill säga att man kan lyfta på en kaross från en Aston Martin på liksom en Bentley. Om man nu skulle vilja det. Det är lika bra att säga det här så att inte de allra mest korkade av våra lyssnare börjar gapa om det här.
Alltså det där är omöjligt därför att den där har stag där som inte alls passar med. Inget sånt. Utan det här är med ett sånt där sprinkled dust.
Ett parallellt universum där allting bara fungerar.
Du får börja, men ska jag börja med att säga läsa vad Wikipedia skriver om benämningen GT så att vi är införstådda med bara en GT-vagn är för någonting.
Ja, okej. Okay.
För det var ju det som var uppgiften, att bygga
en modern GT-vagn var det ju.
En modern GT-vagn?
Ja, en modern GT-vagn.
Vad innebär det då? Modern? Vad är modern för dig?
Ja, men det förstår du väl själv. Från 2000 och fram till idag.
Typ. Okej, okay, så att om motorn är modern, då kan karossen vara gammal.
Nej! Det ska vara, du får ju liksom ta moderna GT-vagnar och bygga ihop. Det har du missförstått
som redan. Vanligt så har du varit jävligt luddig i din programbeskrivning.
Du, ska vi ta och lyssna på hur det lät förra veckan? Vi ska nämligen bygga våra egna drömbilar baserat på andra bilar.
Nu skriver jag sånt. Bygg din egen drömbil.
Ja. Och nästa.
Baserat
på befintliga modeller.
Aha.
Och det du ska bygga nästa vecka, första veckan, det är en modern GT-vagn.
Och första uppgiften, en modern GT-vagn.
Ja, så får du plocka från andra moderna GT-vagnar. Ja, vad har du nu att säga då?
Jag tänker att en modern GT-vagn, det är ju att man kan ha en modern drivlinje, en restomod. Ett modernt chassi.
Jag nämnde ingenting om restomod. Skitsamma, ja. Du har missförstått. Men det blir spännande att höra ändå. Det blir inte tråkigare för att du har missförstått allt.
Nej, man kan väl konstatera redan nu att min bil förmodligen kommer bli vackrare än din bil. Eftersom jag kanske utgår från kanske en lite äldre utseende.
Ja, men samtidigt ska vi hålla sig till reglerna.
Okej, okay. Jag läser vad GT-vagn är för någonting. Då står det på Wikipedia så här. En klassisk GT är vanligtvis en tvådörrars kupé. I regel något större än vanliga sportbilar. Och den har ofta fyra sittplatser i ett så kallat 2+2 arrangemang. Av vilket uttyds att de båda bakre sittplatserna är avsedda för provisoriskt bruk.
Mm, just det.
Trots att GT-bilar ofta är utrustade med många lyxdetaljer har de ofta prestanda jämförbart med andra sportbilar. I bilden av en Gran Turismo ingår det oftast ett välvårdat och välbärgat par. Eller den livsbejakande ensamma mannen. Filmkaraktärer som Helgonet och James Bond har ofta placerats i denna typ av bil. Och idag används begreppet GT flitigt i bilbranschen i syfte att skänka vanliga bilar mer glans.
Mm.
Exempel på det här fenomenet är Golf GTI, Peugeot 206 GT och Fiat Punto GT. Det är inget sånt vi kanske bygger här. Antalet renodlade GT-bilar är dock få.
Mm.
Ja, och sen står det slut att den har 8, 10 eller 12 cylindrar oftast.
Ja.
Skitsamma.
Ja. Jag har ju tagit fasta på en sak i det du precis beskrev. För i min värld, det som skiljer en GT-vagn från en sportbil, det är ju just att en GT-vagn ska kännas lite mer sofistikerad och elegant. Det här kan man ju för sig tycka går lite emot det chassi och den motor jag har valt. För jag vill nämligen att min GT-bil ska låna chassi och motor och låda från en Corvette C7.
Aha.
Men det finns en förklaring till det här.
Det är inte alls konstigt.
Nej, jag tror att du förstår hur jag tänker. Jag vill helt enkelt att den ska vara byggd utifrån tanken att man inte ska behöva liksom vara medlem i Illuminati för att ha råd med den.
Aha.
Jag tycker om idén att liksom även lite mer vanligt folk ska kunna ha en chans att äga en potent GT-bil. Även om den kanske fortfarande ligger utom räckhåll för min plånbok. Men den kostar ju liksom inte $1.5 million som en del GT-vagnar gör.
Nej.
Jag vet inte, jag tycker det är något lite smaklöst över att betala överdrivet mycket för en bil.
Mm.
För om en bil blir orimligt dyr, då känns det lite ängsligt nästan att köpa den. För då blir det liksom som att bilens pris ska liksom täcka upp för någon brist man har i sin egna personlighet. Förstår du vad jag menar?
Jag håller med dig. 100%.
Så jag tycker att den perfekta GT-bilen, den får gärna vara dyr, men inte liksom snälla titta på mig dyr.
Nej.
Om du fattar vad jag menar. Jag var ett tag inne på att faktiskt försöka göra min dröm GT-bil elektrisk genom att bygga bilen på en Porsche Taycan Turbo S. För like it or not, men en bil som utstrålar sofistikerad lyx 2021 behöver ju också skvallra om att personen som äger bilen är lite up to date med samtiden.
Mm.
Men så landar jag i att jag ändå tycker att en GT-vagn, den är liksom till för att sträckköras. Helst från liksom Sydfrankrike till Kitzbühel. Typ i Österrike. Någon sån här lyxig skidweekend ju. Och en elbil fixar ju inte det här. Utan man måste ju... Nej, men precis. Idag måste du stanna och ladda den. Och apropå det som den här texten beskrev i början. En gentleman och hans eventuellt liksom kvinnliga sällskap, de ska inte behöva sitta på någon trött bensinmack och dricka kaffe i pappmugg bredvid några halvfulla lastbilschaufförer från Östeuropa medan de väntar på att bilen laddas. Så att det fick bli bensin, tyvärr ändå.
Jag är helt inne på ditt resonemang.
Eller
hur? Ja. Det är ovärdigt att sitta en och en halv timme och bläddra i telefonen som bilen laddar.
För att det är inte James Bondigt alls.
En GT-bil ska svänga in på en mack uppe i Alperna, tanka på 3 minuter, och drar man i 100 liter.
Och iväg bara. Okej, men då börjar vi med karossen då. För chassit är ju ganska ointressant.
Ja, det man kan säga om chassit är att det är en väldigt fin balans i C7-ans chassit.
Ja, det tänkte inte jag på. Men absolut. Jag har vanligtvis jävligt svårt för bilar med stora bakvingar.
Mm.
Och det beror ju väldigt mycket på alla liksom snus och Clarasil, Red Bull, stinkande bondpojkar runt om i Sverige som har liksom någon biltemavinge på en Volkswagen Jetta från 96.
Mm.
I någon förhoppning om att man ska tro att den går fort. Däremot så är det ju så att när det kommer till Le Mans-bilar, då har jag ingenting emot stora vingar. Och när det kommer till supersportbilar eller super-GT-vagnar, så måste jag faktiskt också erkänna att en enorm vinge kan ha sin skärm.
Mm.
Så först var jag inne på att liksom utgå från en Aston Martin Vulcan. Som är en brutal bil. Kolla här, den här.
Åh, jävlar.
Ja, jag gjorde bara 26 stycken eller något sånt där. Men den är ju otroligt häftig. Men så funderar jag lite till. Och så kommer jag fram till att det som jag snackade om tidigare. Och det som du också snackade om tidigare. Alltså att det som ska skilja en GT-vagn från en supersportbil är ju att en GT-vagn ska vara liksom lite mer elegant. Och liksom för en gentleman av liksom den gamla skolan. Alltså att man ska gärna prata engelska med lite brittisk brytning och lukta läder och tobak och cederträ. Men framförallt föra sig på ett sätt som får omgivningen och känna som typ ett behagligt mindervärdeskomplex. Om du fattar vad jag menar. Det är liksom den typen av man jag ser framför mig. Alltså en modern James Bond, fast med lite modernare världssyn, och så, liksom, som behandlar sin omgivning med respekt, men utan att för den saken skulle liksom ge efter för samtidens trams från alla gnällspikare sociala medier som har liksom röven full av blöjexem, om du fattar vad jag menar. Självklart kan en GT-bil även ägas av en kvinna. Och då är det ju liksom den typen av liksom, men typ så här Claire Underwood. Mm. Om någon inte vet vem det är, så googla House of Cards. Eller typ Samantha Wheeler i tv-serien Suits, som jag ser framför mig när jag liksom tänker på en GT-vagn. För GT-bilar kräver pondus.
Mm.
Så karossen måste ha lite mer raffinerade linjer och en elegantare utstrålning än en sån här Aston Martin Vulcan då. Och därför har jag istället valt en kaross från en annan bil. En inte helt ny bil, men ändå tillräckligt ny för att räknas som en ny GT-vagn då. Jag har nämligen valt en Aston Martin DB9 från 2016, för jag tycker att den här bilen har den perfekta balansen mellan feminin och maskulin form. Jag har alltid gillat DB9-erna, den årsmodellen.
Alltså DB9 är en av världens vackraste.
Ja, men visst är det det. Ja, ja, det gläder mig att du håller med. Man vet aldrig med dig.
Och jag håller också med om att 2016 är ett fint år på det. Även från 2005 och uppåt är det ju grund, det är ju samma typ av krossning. Det är ju små detaljer som skiljer. Men,
ja, men sen kommer DB11, tycker jag. Den blir lite, den är inte alls lika snygg.
Nej.
Nej. Men den valde jag som kaross då. Mm. Men jag skulle vilja göra den lite mer aggressiv genom att ta hela fronten. Inte huven, men lysen, grill och frontspoiler från en Ferrari Roma. Här har du en sån, kolla en bild här.
Ja,
ja.
Jag har åkt en sån.
Har du det?
Ja.
Jag,
Fredrik Klingborg som jobbar på Autoropa,
ja,
han hämtade mig en sån där gång.
Är det sant? Visst är det en vacker front?
När jag stod bredvid så trodde jag att det var en Aston Martin.
Aha.
Alltså, för den är väldigt, väldigt vacker.
Ja, och det gör ju också att min GT-bil ser lite modernare ut.
Ja, du gör ju väldigt, väldigt små förändringar,
ja,
i utseendet.
Ja,
försiktigt.
Ja, men det ska man vara när man pratar GT-bilar.
Okay.
Försiktigt.
Okay.
Ja. Ja, men på samma sätt då som jag tar hela liksom fronten från en Ferrari Roma,
ja,
så skulle jag vilja ta hela bakänden från DB9:ans lillebror, som vi pratade om alldeles nyss.
Ja.
DB11. För bakifrån är DB11 väldigt, väldigt snygg. Kolla här.
Mm.
Det är liksom,
det är en otrolig uppgradering.
Ja, man märker att tiden har gått.
DB9 är daterad med baklysen.
Ja,
så är det.
Ja. Men när det kommer till inredning då tycker jag inte att en GT-bil ska vara liksom för prålig. Det ska liksom inte se ut eller kännas som att typ en Continental GT. Den är i mitt tycke alldeles för mycket Billy Butt. Mm. För de av er som förstår den gamla referensen. En GT-bil ska inte kännas liksom MeToo-kompatibel. Det vill säga att den ska liksom inte se ut eller kännas som att det är en bil som Harvey Weinstein skulle gilla åka runt i. Den får heller inte kännas som en bil som typ liksom Cristiano Ronaldo skulle vilja åka runt i. För även om han är liksom en otrolig fotbollsspelare, så är det något med fotbollsproffs och deras bilar och stilmässigt liksom. Det känns lite mediokert oavsett hur mycket pengar de än tjänar. Förstår du vad jag tänker?
Ja, hör vad du säger.
Det kanske har att göra med att jag börjar bli så pass gammal att liksom mina stilreferenser har passerat sitt bäst före datum. Men det är något med fotbollsproff som gör att jag liksom inte kan låta bli att se på dem som små pojkar med stor plånbok. Och som jag sa tidigare, så en GT-vagn, det är ju något som man måste liksom förknippa med liksom distinguished gentleman. Snarare än liksom någon vattenkammad glamourmodellsknullande bolltrollare från Portugal.
Mm.
Så inredningen får liksom inte andas typ så här Ferrari GTC 4 Lusso, som är en typisk så här fotbollsspelarbil. Utan jag har faktiskt valt inredningen från Tyskland. För jag tycker tyskarna är bäst när det kommer till att hålla liksom designen lagom stram. Därför har jag valt...
Jag vet inte om jag... Håller med. Men jag fortsätter.
Ja, men jag gillar ju Porsche Taycans inredning.
Ja.
Så den får stå som donator för min drömvagn, GT drömvagns inredning. Jag tycker det är jättefin. Kolla här. Det är liksom
ja, den är ju tidlös.
Ja,
och väldigt väldigt modern, men också
väldigt väldigt modern, men väldigt väldigt tidlös.
Ja.
Ja, det var
fin
min
integration. Den är faktiskt otroligt fin.
Ja, men den är jättebra.
Det är en stor liksom skärm hela som man kan swipa.
Ja, jag vet inte om jag är så förtjust den här klockan som sitter högst upp på dashen, men
den känns ju GT-vagn klassisk.
Ja, ja. Jo, kanske du har rätt i. Ja. Det var min. Det var en ganska fin bil, GT-vagn, du ser framför dig.
Du har gjort en tankevurpa. Du har utgått från en av de vackraste bilarna som har ritats.
Mm.
Och sen så har du liksom kladdat på Ferrari.
Nej.
Fram. Och sen, men framförallt så... Ja, det är ju någonting med gamla
Tänk
bilar.
Tänk på vad du säger nu, för jag vet ju, snart ska du presentera din bil. Och jag vet ju, du är, det kommer ju bli en sån här Homer Simpson-liknande som när han fick rita en bil. Det kommer ju vara liksom ville vonka extra allt ju. Med la cucaracha tuta.
Nej, men vi sa ju, vi får blanda hejvilt. Alltså vi behöver inte...
Ja, men det ska vara snyggt fortfarande.
Jag menar, vi kan, i teorin kan vi sätta en Fiat-motor i en Opel med backspeglar från en Caprice och en grill från Rolls Royce. För att liksom skapa ett målande och vackert exempel.
Ja.
Men jag tänker då så här, precis som du...
Mm.
Och det här, jag tycker det här är intressant ur ett psykologiskt perspektiv. För även, jag var inne på en Corvette C6 alternativt en C7 chassi för eftersom det är ett väldigt, väldigt bra, bekvämt långkörarchassi som funkar även på att ligga och köra breda ställ på bana.
Mm. Och billigt att hålla efter motor och grejer.
Det är hela kontentan av det här. Det är, både du och jag, eftersom vi kommer från de förhållandena vi kommer ifrån.
Mm.
Vi
ytterst knappa förhållanden.
Alltså,
vuxit upp under pressändningar nästan.
Spik i foten.
Ja.
Knappa förhållanden. Hade du en pressändning när du var liten?
Ja.
Jag hade inte.
Du hade en hundbajspåse bara ovanpå.
Alltså, hundbajspåse var lyx om man fick sova under en sån.
Ja.
Men det handlar ju om att när vi tänker drömbilar idag så tänker man liksom det vackraste man kan ha, men när man ska in och servern eller byta tändstift eller någonting sånt där, ja, men då ska det kosta som en Tahoe. Liksom.
Mm.
Så jag, precis som du så är jag inne på Corvette.
Ja, bra.
Som drivlina.
Ja, det börjar bra.
Men
sen kommer det bara gå.
Jag tänker ZR1. Jag vill ju få upp hästkraftsantalet. Ja. Du är väldigt mer ospecificerad.
Ja, men det är för att jag inte har koll på alla de där modellnamnen. Speciellt på Corvetterna. Men visst, jag vill också ha en sån.
Men nu pratar vi alltså bara chassi, hjulpengar, motorlåda.
Ja.
Sen fortsätter vi med karossen.
Mm, det är den som är mest intressant.
Och då vill man ju, även om man ska ändra utseendet, så vill man utgå från någonting som har någon form av europeisk flärd.
Mm-hmm.
Någonting som skulle kunna göra sig bra utanför ett kasino i Monaco eller Monte Carlo.
Ja, just det.
Eller liksom kanske då på sydfranska bergsvägar.
Mm.
Och eftersom jag tänker en modern GT-bil, men med en gammal kaross.
Mm.
Så tänker jag utgå från en 1967 års Maserati Ghibli.
Ja, alltså det är ju en otroligt vacker bil. Men jag vet inte hur jag ska ställa mig till det här eftersom du har ju Men nu får jag bortse från att du har missförstått allting. Ja, jag håller, det är otroligt.
Ja, men den är en
fin
bil.
Ja.
Men den har ju sina brister.
Mm.
För den saknar den amerikanska aggressiviteten.
Mm-hmm.
Många skulle säga att den är fulländad.
Mm.
Den känns ju lite så här snobbar som jobbar.
Ja.
Och nu ska jag då förfina den här. Då. Först och främst så kommer jag ersätta den nedre fronten, det vill säga under pop-up-lyserna.
Ja.
Så kommer jag ersätta den med dolda lysen och grill plus frontspoiler från en 69 Camaro. Vänta och se. Sen kommer de här lite trista sidogälarna ersättas med ett luftutsläpp från en 70 Trans Am med tillhörande diskreta ZR1-emblem.
Here we go.
Hjulen får bli klassiska Mustang Elinor-fälgar i aningen större dimension, plus Elinors sidokjol med avgasutsläppet. Diskret och fint.
Mm.
Jag ska liksom modernisera utseendet på den här gamla bilen. Då.
Mm.
Plus att det ger bilen lite mer tyngd. Och grundkarossen har ju en väldigt lång och slät huv.
Ja, det har den verkligen.
Och här tänker jag att det krävs ett litet avbrott för ögat. Och det tänker jag att det ska lösa med...
En birdcatcher.
Nej, men en Cuda shaker hood. Det vill säga en svart... diskret.
Ska en GT-bil med shaker hood.
Ja, det är en diskret luftgenare som sticker upp lite lockande genom ett hål i huven. Då. Och den här vackra sluttande baken kan tyckas vacker, men i mitt tycke blir den liksom lite för mycket schäferhund. Så att då vill jag addera en perfekt liten läpp i form av en 70 Firebird-vinge. Alltså bara den här lilla flärpen liksom.
Mm.
Och som avslutning så skulle jag förminska The Greenhouse, alltså kupén, lite genom att ytterligare vinkla vindrutan något.
Mm.
Och jag menar, då ser du, då blir den så här.
Ja. Den är, alltså den är, när jag var...
Otroligt
när
vacker.
Jag var 14 kanske, 13, så var jag hemma hos en kompis och snodde en porrtidning av hans pappa. Och i den så var det en serie, alltså en tecknad serie. Vi pratade om James Bond, en GT Wagner ska ju vara liksom James Bond. Den serien var en serie som hette James Fjong. Han körde en bil, typ, tänker jag, mer. Den är inte så... Det är en James Fjong-bil snarare än en James Bond-bil. Men den är ju ball som fan. Men den är inte så sofistikerad. Den är ju muskligare. Den ser mer ut som något som går väldigt, väldigt fort. Liksom, den är väldigt aggressiv. Den är
sofistikerad. Vi får låta tittarna, eller hur?
Lyssnarna
avgöra. Så vi lägger upp före och efter på Insta.
Vadå, ska du göra en bild på min också då, eller? Nej.
Ja, men på din bild går inte att göra så mycket. Du har bara satt en Ferrari front på en Aston Delia.
Nej, men absolut då.
Ja, den kommer se likadan ut. Jag kan göra en...
Alltså, kommer du göra en extra ful bara för att jag ska förlora? Ja. Lägg upp din bild istället. Ah. För den är ball, det håller jag med om. Men så mycket distinguished gentleman, det är mera...
Ja, det kommer jag aldrig bli.
Nej, men det är därför jag gillar dig. Det är det med Texas.
Ja.
Eftersom du så fatalt misslyckades med att följa mina enkla instruktioner gällande hur det här segmentet liksom... du byggde ju en bil som bara en synskadad mor kan älska, tänker jag. Men du ska få en ny chans nästa vecka.
Ja, jag vet inte. Jag tycker den är brutal.
Ja, men den är brutal. Mm. Men eftersom det är jag som har kommit på det här segmentet, då är det också jag som bestämmer. Helt liksom, framförallt vilken bil som ska byggas. Och nästa veckas bil, för du vill göra en vecka till eller?
Det beror lite på, jag tycker du har en väldigt tråkig attityd mot mig nu.
Fast det är för att jag är lite avundsjuk på att din bil blev faktiskt ganska ball.
Då är jag med en vecka till.
Okej, men då ska jag blidka dig ännu mer då. För nästa veckas bil är, du ska bygga dig din drömsub. Och för att bygga den här bilen, då får du, det här får du komma ihåg då. Du får bara använda dig av bilar byggda mellan år 2000 fram till idag. Så då har du fortfarande en hel del att välja på. Så du kan inte ta någon liksom gammal...
2000?
Ja.
Varför får vi inte använda gamla bilar?
Ja, men det kommer också, men inte idag. Inte den här veckan och inte nästa vecka. Men det kommer ju klart att bli gamla bilar. Men nu är det en modern SUV du ska bygga. Eller ska vi ta en gammal? Eller ska vi släppa på reglerna lite då?
Ja, men säg att man får bygga en SUV från 73 fram till nutid.
Ja, men då kan man ju lika gärna släppa loss helt då. Bygg din drömsub bara. Det är kanske ett enklare segment.
Nästa vecka.
Nästa vecka, drömsub. Mm. Kul ämne.
Kul ämne.
Ja.
Du, vi har ju jobbat rätt länge med Hansen Racing nu.
Ja.
Och trots det,
verkligen.
Så upphör ju vi... inte att förvånas på något sätt. Eller hur?
Mm. Nej, ja. Nej, det är sant.
Lyssnar du på mig överhuvudtaget nu?
Ja. Ja, absolut.
Ja. Visste du till exempel att Hansen är Europas största och ledande distributör av amerikanska bilreservdelar och tillbehör?
Alltså, ja, det är klart jag visste.
Nej, men visste du att de var Europas största?
Ja, och vet du varför jag vet det? Nej. Jag har till och med skrivit om dem i Gasoline Magazine. Gjorde vi en, liksom, kommer inte ihåg det? Jag gick igenom Hansens historia. Så att jag är ju expert på
det. Det här har flugit mig förbi att de är störst i hela Europa.
Ja, det är helt sjukt, eller?
Och att de då är ett rövgäng på hela 70 anställda som sladdar omkring på sina träskor på 14 000 kvadratmeter i Spånga.
Ja.
Alltså, I'm all about the numbers nu.
Ja, it's a numbers game.
Och att de har över 700 återförsäljare som man kan handla via om man inte vill handla direkt på hemsidan. Och att de varje vecka tar emot en 40-fots container med reservdelar. Plus att de även flyger hem grejer från USA varenda dag.
Mm.
Det är tempo.
Mm.
Det är amerikansk service på svenska som vi sa förut. Mm. Eller snarare, Hansen är här för Sverige. Och då...
Svensk sålt har de ju även så.
Ja. Ja. Men då tänker jag så här. Nu ska jag ge dig en tankenöt.
Mm.
Om Hansen Racing skulle vara en person.
Mm.
Vi säger man tar alla 70 anställda och maler ner dem i en köttkvarn. Mm. Eller man behöver inte mala ner dem. Men jag menar att man sammanför alla de här människornas närvaro på något sätt. Och skapar en persona.
Mm.
Och så tänker vi så här att den här personen då, den här nya personen, han är lead, eller hon är lead singer i ett band som ska ställa upp i Mello nu i helgen.
Det är ju helt jävla osannolikt.
Ja, men jag säger så här, vad skulle då nummer ett, det här bandet heta? Och nummer två, vilken musikgenre skulle man spela?
Ja, men...
Det är väl intressant?
Ja, det är jätteintressant. Det var bara ett jävla konstigt... Ja, men det, min första tanke, det är ju liksom Eddie Medusa and the Roaring Cadillacs.
Ja, men det är, för, det är förutsägbart.
Ja, jag vet. Ja. Men jag tänker också, John Norum var ju liksom, spelade ju till och med gitarr i the Roaring Cadillacs. Och det var ju oväntat. Ja. Otrolig gitarrist. Tänker att Niklas Granat kan ju på något sätt vara John Norum. Ja. Men sen, det är ju inte dem.
Nej, för det är ju en kombination ja, av Eddie Medusa med ett hypermodernt datasystem.
Ja, liksom. Men det är inte Eddie Medusa. För Eddie Medusa är liksom, han hade ju också en mörk sida och han blev liksom aldrig riktigt accepterad i musikbranschen och så vidare. Så det är mer Norrlands Custom som är Eddie Medusa. Typ.
Ja.
Så jag tänker kanske, kommer du ihåg när Jerry Williams dök upp lite oväntat i, och med den här låten Did I tell you that I love you? Var inte det
Mellan? Ja, moderniserad.
Var inte, det skulle kunna vara... Hansen lite mer. Uh-huh. Eller typ Kalle Moraeus.
Uh-huh.
Ja, det känns med liksom...
Jag blev skärrad nästan.
Classic Car Week och uh-huh. sådär. Men jag tänker, om man inte ska liksom ta någon specifik, liksom som finns, om man ska slå ihop allihopa. En sak, jag tänker på det med namn, uh-huh. som är väldigt typiskt för band som är med i Mello. De är alltid dåliga namn. Så jag tänker man måste kanske, då ska jag nog försöka komma på ett, liksom inte allt för bra namn. Bandet skulle ju kunna heta Oktan. Förstår du? Eller Vrid.
Ja,
men Oktan.
Oktan
liksom.
Är bra.
Men nu vet jag. Jag vet inte bara vilken genre de skulle spela. Jag vet till och med vilken låt det skulle vara. Jag kommer på det nu.
Ja, berätta.
Men det känns ju som att Hansen Racing och människorna som jobbar där, de är ju savages. Som vill liksom, de vill freaka ut och börna och leva djävul, men de har liksom vansinnigt under kontroll. Eller hur? De är under den här ganska lugna, välkammade ytan så finns det ju mycket tok. Har du hört låten Jesus Built My Hot Rod med Ministry? Den låten, och i ett parallellt universum, om den låten inte hade funnits, den tänker jag att de skulle ställa upp med. Här kommer Oktan med Jesus Built My Hot Rod. Och så sitter man hemma i tv-soffan och tänker, vad är det här för dynga? Men då hoppar liksom William Hansen fram i ett par typ Bermuda shorts i amerikanska flaggan och liksom cowboydojer bara över kropp.
Och blåser på.
Och blåser på med 70-mannaband i bakgrunden. Eller?
Ja.
Och de kommer ju sist såklart. Ja. Jag kan avsluta kanske på den med den låten.
Ja, det är
och så tänker ni, och försöker ni se det här framför er. Ja. Och det är såklart, de kommer ju sist. Men de, samtidigt så får de en väldigt trogen skara fans som
ja, kommer... även de som kommer sist, det blir väldigt folkliga.
Ja, precis. Ja. Men de här är ju inte så folkliga, utan det här är ju de, precis som Hansens kunder. TV4-pulsen rynkar ju lite på näsan åt dem.
Ja, så är det.
Ja, så då tänker jag.
Någonting. Ja, jag gillar det. Ja. Jag gillar det som satan.
Mm. Oktan.
Jag gillar det som sator.
Ah, nej, och sator. Ja, sator skulle de också kunna vara. Ja, men Oktan.
Ja, bra. Då har Hansen fått en uppgift av här nu. Det är att skriva en låt till Mello.
Ja.
Du?
Ja.
Det finns en bil som jag tror jag nämnt i förbifarten tidigare i podden. Men som ständigt återkommer i mina flöden. Mm. En bil som... Varenda gång den ploppar upp gör att jag liksom fastnar i den.
Mm.
För precis som vi har också sagt tidigare, liksom social media gör ju att vi överkonsumerar amerikanska bilar i rakettempo.
Ja, på gott och ont nästan. Det kan lätt bli för mycket ibland.
Ja, jag skulle säga att det är 90% ont.
Mm.
Och vanligtvis så stannar man ju inte upp och reflekterar över någonting, utan allting bara blir som en tjock massa av fina bilar. Lite som i Matrix när de ska lära sig köra helikopter, eller när de läser manualen där på 5 sekunder. Eller i Femte elementet när Lilo får liksom alla krig paketerade på 1 minut. Det är ju så vi konsumerar Insta.
Milo? Vadå?
Lilo.
Lilo?
Aha.
Så
Milo.
Ja, det är som Milo.
Ja, det...
Alltså
min son.
Ja, jag tänkte nu han sitter och kollar på YouTube. Massa krigs, jag fattade ingenting.
Nej, men hette hon inte Lilo?
Jo, så hette hon.
Hon i Femte elementet.
Ja. Ja, just det.
Du vet när hon liksom, när hon ska lära sig
multipass.
Ja, exakt.
Vad hände med henne förresten?
Oh, gud, vad bra filmen.
Ja, den är helt otrolig. Skit i det nu.
Okej. Men.
För jag är nyfiken på vilken bil det här är.
Ja. Kontentan, det är att den här bilen, när den ploppar upp i mina flöden, så blir det som en freeze frame i filmen. Alltså en scrollpaus där jag inte får nog. Jag sitter liksom och stirrar på den här bilen och drömmer bort hur det skulle vara att köra den och vad jag skulle liksom skulle kunna förändra eventuellt med den. Och det är den här bilen.
Jesus Christ.
Berätta vad du ser.
Jag ser en 1970 års Pontiac Trans Am widebody.
Uh-huh.
Så jävligt vacker. Och en bil som tills för bara för 20 år sedan var inte det där så mycket. Då tittar
Nej,
man ju inte.
Nej, för 10 år sedan.
Ja, det kanske till och med det.
Trans Am är iskall.
Ja.
Just den här, den är extremt breddad.
Uh-huh.
Vilket jag kanske per definition inte gillar så. Men den här, den är så bra i alla otroligt. Avseenden. Men den här historien tar sin början 2016 när Riley Stair hittar en rostig, misshandlad Pontiac Trans Am. Rent designmässigt så var den här bilen ganska långt ifrån hans stil. För Riley, han byggde tidigare mest så här moderna BMWs och Datsun 240Z och sånt där. Så mycket så här barnracingbilar och driftingbilar. Men nu hade Riley liksom fått en bild i huvudet. Och det här var en bild som inte gick att sudda bort. Och det var två saker som hade lett fram till den här bilden. Och dels hade han då sett en dokumentär om Historic SCA Trans Am-serien.
Just det.
På 70-talet då. Eller det är den här den bilkuppen eller serien startades 1966 under namnet Trans American Sedan Championship. Och de första åren tävlade man i två klasser, under respektive över 2 liters slagvolym. Och i den mindre klassen så kördes europeiska bilar, och medan de inhemska amerikanska tillverkarna tävlade mot varandra i den större klassen.
Lite som någon form av amerikanskt STCC på något sätt kanske.
Exakt så. Och det här var ju muskelbilsheaven på något sätt. Win on Sunday, sell on Monday. Och den andra saken som ledde fram till den här idén som då Riley fick, det var att han ägde en biltrailer vars lastbredd var 7 fot, det vill säga 213 centimeter. Och sammanfogade de här två intrycken för honom då, med gamla Trans Am-serien och hans breda trailer. Då fick han förstå att han skulle bygga en SCCA Tribute som skulle vara exakt 7 fot bred. Så den skulle gå exakt upp på hans trailer.
Bra idé.
Ja, det är en bra idé. Bra grundidé. Och då blev det liksom bara sagt och gjort för honom. Först så övertalade han då sina föräldrar att han skulle få låna deras öppna carport som bestod av 2 pelare och ett snedtak. Det vill säga inga väggar ens hade det här garaget. Så att en av 2018 års SEMA Shows mest uppmärksammade bilar byggdes utomhus helt utan professionella verktyg på drygt 2 år.
Fan, vad
kolla,
coolt.
Kolla när han byggde bilen. Det är liksom ett...
Skämtar du eller?
Det är liksom utomhus under en pressändnings carport-tak.
Liksom. Det ser ut som att man liksom bor också på en trailerpark.
Nästan. Ja.
Wow, vilken fin bild det var.
Ja, precis. På natten taget här. Men under de här 20 månaderna som du tog att bygga bilen, då gav Riley varenda ledig minut till det här projektet. Vecka efter vecka, månad efter månad. Och i stort sett så försvann Riley från jordens yta under den här perioden. Han umgicks inte med sina kompisar och han lade inte upp några bilder på Insta. Så han var liksom också väldigt noggrann med att inte visa en centimeter av bilen. För att
jag älskar den här mannen nu, känner jag.
Ja, han ville liksom inte spoila någonting. Nej. Det skulle komma, liksom, allting handlade om att överraska. Det skulle bara bli en big bang.
Tyder det lite på ett bra självförtroende också. Han visste att det här kommer bli bra. Liksom.
Så att det enda han fotade under de här 2 årsperioderna i garaget, det var han fotade verktyg, han fotade svetsen, han fotade sitt smutsiga ansikte. Och sen...
Fan, de är bra på storytelling, jänkarna. Ja.
Och som alla då känner till som har besökt SEMA, det är ju, eller som har känner till SEMA, det är ju att en majoritet av alla byggen där, det är superproffsigt byggda bilar av firmor med väldigt, väldigt mycket folk inblandade.
Och, att och då, mycket spons. Och liksom, ofta är det liksom ett bilföretag som betalar hela bygget. Liksom.
Ja, ja, ja. Mm. Och att det då dyker upp en bil som är byggt av en kille med enkla verktyg, helt utan sponsorhjälp. Mm. Det är ju otroligt ovanligt. Mm.
Speciellt i ett jävla tält, som sagt.
Ja, det är rent av lite svenskt.
Ja, ja, verkligen.
Men innan han satte då kapen i den här inköpta rostiga 70 Transamen så vände han sig till Motor Machine i Carmichael, Kalifornien med en liten ovanlig beställning. För han ville ha en motor som skulle gå varva upp till 10 000 varv och den skulle ha 1000 häst och den skulle inte ha någon överladdning.
Nej, nej.
Så grunden för den här motorn, det var en LSX Dart LS Next 2 Iron Block på 400 kubik.
Oj.
Och kompet ligger på 1625-1, vilket innebär att motorn går på metanol. Alltså ren alkohol.
Ja.
Och så dubbla eliminated bränslepumpar matar upp bränslet ur en NASCAR Fuel Safe Cell. Alltså en sån här skumfylld
cell.
Så han, är liksom, han har byggt den ut ur raceperspektiv.
Mm.
Men kikar man under huven, då är det liksom någonting helt annat som stjäl uppmärksamheten. För Riley har nämligen tillverkat en equal length 8-1 header med en kollektor som trycker ner avgaserna till ett 5-tum tjockt avgassystem som avslutar i en 2x14-tum oval låda som leder ut avgaserna genom passagerartröskeln.
Och det är som en jävla stuprör under.
Ja, men det påminner liksom som ett, framförallt om ett ormbo som man kan se i Panteror eller GT40s.
Mm.
GT40-or ska man säga.
Mm. Men GT40s hade jag sagt.
Ja, GT40s kanske är bättre.
Det är nog säkert fel med. Ja.
Men det här är ännu krångligare eftersom hela paketet ligger framför den här djupt intryckta motorn.
Mm.
Och alla som har satt sågen i GMs 70-tals Camaros och Firebirds vet ju att det är unibodies, det vill säga att de saknar traditionell ram.
Mm.
Och det här ställer ju också rätt höga krav på chassit. Men det här skrämde inte Riley, som byggde då ett helt nytt röromschassi med race-specifikation.
Ja, det är klart. Nej.
Och sen klädde han på karossen på ramen och byggde oberoende hjulupphängningar runt om med Öhlinsdämpare.
Ja, bravo.
Och en Winters quick change diff också.
Mm.
Och sen hittade han en uppsättning superbreda 16 tums. Det är också så snyggt med de här lite mindre fälgarna.
Mm.
Panasport C8-fälgar i guld som han klädde med 23,5, 12, 16 och 25,5, 12, 16 Hoosier Radial Slicks.
Snyggt.
Och de här skärmbreddarna på bilen som är brutala, de tillverkade Riley helt i plåt och arbetet tog 4 dagar. Det är helt sjukt.
Han blir så trött på såna här jävla magiker.
Ja.
Mm.
Och slutligen, tittar man in i bilen så hittar man då en extrem racebur som är sammanfogad med chassit, 2 Kirky-säten med full sån här huvudinslutning, alltså att inte huvudet kan åka i sidled liksom.
Mm.
Och sån här Woodward-rattstång med snabbkoppling och sån Momo-ratt i mocka.
Mm.
Och som ett av de sista stegen för den här stora Sima-avteckningen så skickades bilen till Performance Powder Coating och Stripping i Orangeville, Kalifornien, där hela bilen in- och utsida pulverlackades ljusgrå. Precis som de här original SSCA-bilarna.
Mm-hmm.
Och sen skickades den till Bugs Collision där den fick sina vita lacken.
Mm.
Och det roliga med den här sen då, det är att på Sima Show, då fick ju leksakstillverkaren Hot Wheels upp ögonen för den här bilen.
Mm.
Och bjöd in den till sin Hot Wheels Legends Tour.
Mm.
Där den sen blev framröstad som en av vinnarna. Och nu ska de faktiskt tillverka den här bilen, Rileys då, Trans Am, i skala 1-64.
Ja, fy fan vad häftigt. Förstår du?
Nu ska jag visa dig lite detaljbilder här. Kolla på... Kolla på...
Oj, vilka, är det han som har tagit bild? Ja, nej, det där är inte.
Kolla ormboet framför motorn.
Ormbo alltså.
Ja.
Förstår du vad den personen på Hot Wheels som jobbar med att åka runt och bestämma vilka bilar? Liksom. Åk och Sima och se om du hittar en jävla bra fälgar.
Ja, fälgarna, de ser ut som sådana här Ford Escort rallyfälgar på något sätt.
Jag orkar inte vara bra allting. Pappa, fränt.
Han är så jävla duktig.
Ja. Otrolig bil.
Men visst får man inte nog av liksom hur den här bilen ser ut.
Nej, den är galen. Nej. Och det var ju en jävla bass om den här det året på Sima.
Ja.
Det var ju liksom, det är ju alltid några bilar som blir de här som det pratas om det året.
Ja.
Ja,
det är det som är så kul med Sima, för det kan för ovanlighetens skull då, ploppa upp en ung kille eller tjej som har liksom byggt något helt brutalt, ja, utan resurser. Mm, liksom.
Precis. Någon dotter och farsa eller son och far som har gjort det ihop och sådär. Jättefränt.
Men det är någonting med 70 Trans Am. En vit 70 Trans Am.
Ja.
Tittar man på den i sitt originalutförande med den blåa stripen. Pff,
orkar
inte. Så jävla bra.
Från Sima i Las Vegas till Sundsvall, Umeå. Nu har det blivit dags för Dille med hojen.
Northbike. Dream it, live it.
Förra veckan så drog jag igång ett nytt segment här i Dealen med hojen som gick ut på att jag skulle lista ikoner från liksom varje varumärke som Northbike säljer ju.
Uh-huh.
Och först ut så var en av dina favoriter, Triumph Bonneville.
Uh-huh.
Och idag har det blivit dags för mig att ta med en ytterligare en ikon. Fast den här veckan ska vi resa från Hickney i England till Milwaukee i USA. För det har nämligen blivit dags för varumärket som kanske är det mest ikoniska märket av alla hojmärken, nämligen Harley Davidson.
Uh-huh.
Det här passar ju ganska bra för att igår, nu när vi sitter på det här i onsdag, så släpptes den, Pan-Amerikan. Mm. Eller släpptes, men de släppte i alla fall, vad säger man?
Den tekniska specifikationen.
Ja, det var det ordet jag letade efter. Tekniska specifikationen. Ja, skitsamma. Uh-huh. Det är inte den som jag ska prata om. Det är på ett sätt jävligt korkat av mig och ens ge mig in på att försöka fastslå vilken som är den mest ikoniska modellen från Harley Davidson. Dels för att jag inte på något sätt har liksom befogenhet eller kunskap att göra det här. Jag kanske inte ens är berättigad att ha en åsikt överhuvudtaget om jag ska vara ärlig.
Men du har haft en sportsdag.
Ja, det har jag haft. Nej, men dels för att jag inte kan tillräckligt mycket om Harley Davidson, men kanske framförallt för att jag vet att Harley Davidson-fansen är ju väldigt bestämda och pålästa. Och
kan allt.
Ja, och de har ju också jävligt så här, starka åsikter om vad man får och inte får säga. Eller får och inte får tycka.
Mm.
Men jag tänker så här, att om jag gör det här enbart utifrån liksom, mina egna premisser och min egen smak. Och är liksom väldigt tydlig med att understryka att det här är mina åsikter. Så tänker jag att...
Är Harley-ägare de mest protektionistiska kring... sitt eget varumärke.
Jag får för mig det. Jag tror nog att det kanske är så.
Det går knappt att ens jämföra med något annat hojmärke och framförallt inte med ett enda bilmärke.
Nej, men sen finns det ju också såna här som Moto Guzzi och så här. Det är en viss typ av människor. De är också väldigt liksom...
De är inte så hårda som Harley ägare.
Nej, precis. Nej, men så är det nog. Men jag tänker så att om det nu är mina åsikter så tänker jag då kan man inte gnälla på mig. För min smak är ju min smak. Och jag menar, man kan ju förvisso liksom låta bli att hålla med mig. Men man kan ju liksom inte hävda att jag har fel. Eftersom det som sagt då är min åsikt. Och inte nödvändigtvis en sanning. Så nu har jag sagt det.
Point taken.
Ja, hojen jag har valt som den modell som jag då tycker är den mest ikoniska. Du hör att jag är lite rädd för HD-maffian. Nej, men... Den mest ikoniska Harley Davidson-modellen av alla, det är deras XR750. Kolla på den här.
Ja. Nu blev jag lika avmätt som,
fy fan,
som du var tidigare. Men den är skitball. Jag är ju lite mera... Jag gillar ju allting som var lite större.
Oh, tack, jag vet. Ja. När de flesta tänker på Harley Davidson, då tänker man kanske inte på racing direkt, men Harley Davidsons XR750, Dirt Track Hoy från 1970, det är ju faktiskt den motorcykeln som vunnit flest lopp i AMAs eller American Motorcycles Associations historia. Den här hojen gjorde ju legender av män som Carl Rayburn och Jay Springsteen och många, många fler. Och det var ju även den här hojen som Evel Knievel använde när han gjorde sitt sista hojstunt 1970. Han hade ju ett helt, liksom, han vet inte hur många såna här han hade. Så att påstå att det här inte är en ikon, det är ju bara larvigt ju. De tidiga versionerna av den här hojen, de hade ju en 748 kubiks luftkyld V-twin som gav 82 hästar. Och den hade en toppfart på ungefär 185 km i timmen. Den här motorn är också så jävla snygg tycker jag.
Jag får nästan backa och säga att den här är otroligt cool.
Jag tänker ha den stående här, där.
Ja, där på kontoret. Snyggt där. Mörka väggen. Ja.
Den fanns ju både som flat track hoj då, men även det fanns en road racing version på den här också. Den tycker jag inte är lika snygg, men det gjorde det i alla fall. Och båda de här hade ju Seriani gafflar fram och girling dämpare bak, och båda hade också Mikuni förgasare. Med åren så genomgick ju den här hojen en massa olika modifikationer och designförändringar, men de riktigt
snygga... Var det bara den här modellen som Evil Knievel körde?
Nej. Ja, men jag tycker att det är de här tidiga XR 750 som jag tycker är absolut snyggast.
Mm-hmm.
Jag sa ju att den här hojen var väldigt, väldigt framgångsrik på tävlingsbanan. Mellan 1972 och fram till 2008 så vann den här hojen inte mindre än 29 av 37 AMA Grand National Championship-tävlingar som anordnades. Liksom både Honda och Norton har ju en modell som heter Dominator. Men egentligen borde det ju vara liksom HD:s XR750 som skulle ha det här namnet.
Ah, ja.
Men istället så kallas ju den här hojen av många för the most successful racing bike of all time. Och det är ju sant, men namnet Dominator ringar ju in det här bättre. Så jag tycker att den skulle heta...
Vi döper om den.
Ja, vi döper om den. Men mellan 2008 och 2012, då tillverkade ju Harley-Davidson en Sportster som hette XR1200. Uh-huh. Eller om det var mellan 2006 eller 2012, jag är osäker. Men den såg ut så här, kommer du ihåg den?
Uh-huh.
Den bär ju starka drag från gamla XR750. Uh-huh. Och jag tycker att den är lite ball. Och det ryktas ju faktiskt om att HD har, eller åtminstone har haft planer på att släppa en ny Dirt Track-inspirerad hoj på sin nya vätskekylda Reunion Max-motor. Nu har det varit många vänner med HD på slutet, så jag vet inte riktigt vad man ska tro på. Jag ska fan fråga Anders på Northbike i Sundsvall om han vet något om det här. För det känns som att det som Sedin inte vet om HD, det är liksom inte värt att veta. Nej, men jag var ju mer HD-torsk tidigare än vad jag kanske är nu. Men det här nya koncept Dirt Track-hojen, den är brutal. Kolla här.
Ja, det där är ju helt sinnessjukt.
Ja, den skulle jag gärna se att de släppte. Men som sagt, jag vet inte. Men det var inte den vi skulle snacka om, utan XR750. Jag skulle ljuga om jag inte sa att anledningen till att jag valde den här hojen som min favoritikon från HD inte var hur den ser ut. För det är ju såklart därför jag tycker så mycket om den. Jag tycker att det här är en av de snyggaste hojarna som finns. Jag nämnde ju tidigare att den hade Seriani-gafflar och girling-dämpare. Den hade ju också otroligt snygga ekrade 19-tumshjul och en liten tank i glasfiber på bara 9,5 liter. För det här var ju liksom en ren racing-hoj. Och flat track-varianten, den hade ju inte ens frambroms, utan allt var liksom optimerat för fart bara. Och torrvikten på den här var ju bara 134 kilo. Den vägde ju typ ingenting.
Ja, men den är ju liten och nätt.
Den är väldigt liten och nätt. Du, förresten, det fanns ju ytterligare en HD, och det var ju XR1000. Den tillverkade de ju någon gång i början på 80-talet. Något år bara. Det blev ingen hit alls. Och den var inte alls lika snygg som XR1200 heller, som kom senare. Den var till och med ganska ful, men jag ska vara ärlig. Men det är inte XR750, tvärtom. Det här är en hoj som är ikonisk tack vare sina framgångar på banan. Men anledningen till att den blev veckans hoj är för att den är så otroligt vacker.
Oh.
Så det var veckans hoj den här veckan.
Mm, ja, jag skriver under på det.
Ja. Du, sen har vi fått ett mail också.
Ett
lyssnarbrev.
Bilskrynklarbrev.
Ja.
Det var ett behagligt bilskrynklarbrev för att det var liksom lite back to basic.
Mm.
Ett bilproblem där vi bara kan gå in med vår trollformel och lösa mannens problem.
Ja, vi får väl se. Ja. Ska jag läsa upp mejlet eller ska du läsa upp mejlet?
Du kan få läsa upp
mejlet. Ja, nu ska jag läsa det från början då.
Ja.
Tjena!
Tjena.
Ja. Jag behöver er professionella hjälp.
Jajamän, det ska du få.
Ja. Jag har precis spontant inköpt en Lincoln Town Car Executive från 94.
Mm.
Den har sedan minst 10 år tillbaka varit en bil som jag velat ha, men det har aldrig blivit av förrän nu.
Bravo!
Ja, det gillar du, va?
Ja.
Ja. Jag har den som bruksbil, men jag har även en firmabil. Bilen är vit och i helt okej bruksskick, men vad ska jag köra för fälgar?
Mm.
Just nu står den på Naria 15 tummare med dubbdäck. Men det får man väl bara tugga i sig. Men då bilen saknar originalfälgar så står jag här handfallen. Jag känner att 13 tums och knockoffs går bort. Då det enbart gör sig bra på en lowrider.
Mm.
Och donk är inte riktigt min smak.
Nej.
Jag vill inte ge bilen en raggar-aura. Snarare tvärtom. Särskilt som jag bor i Västerås.
Ja.
Har ni några mer tips på små saker som kan ge bilen en mer autentisk känsla? Alltså motsatsen till sydstatsflagga och hacka-hack-spettikaler och räserfälgar. Tack på förhand, Nick Braff. Jag tycker du får börja den här gången.
Bra namn. Mm. Nick med 2K.
Ja.
Och Braff.
Fast det är inte ett band som heter Nick and the Family. Hej, hej Monica, hej på dig Monica. Ja. Jag tror inte det är han som har köpt en Lincoln Town Car. Det känns inte så.
Jag älskar Lincoln Town Car.
Jo, det här tror jag ingen blir förvånad av att höra.
Och jag skulle säga så här, det här är en synnerligen enkel uppgift för bilskrynklarna.
Aha.
För precis som Nick säger, så lirar inte lowrider knockoffs eller donk om man inte ska köra stilen hela vägen.
Ja, just det.
Och lika så klassiska skitfälgar som Coils eller Boyd eller Amracing och sånt där. Det går inte på just en Town Car. Och en Town Car från just 94 och speciellt då vit, det är en magisk modell. För det här är ju andra generationen som kom 1990 och höll ut till 1997. Och kuriosa, det är att just den här andra generationens Lincoln Town Car var på grund av sin stora och mjukkantiga form en otroligt populär bil i USA att bygga om till Rolls-Royce Phantom-kloner.
Mm-hmm. Ja, det kan jag för sig se framför mig.
Där man helt enkelt monterade en Phantom-front i glasfiber och en Phantom-akter i glasfiber.
Är det det du tycker jag ska göra?
Och sen behöll man liksom resten.
Ja, en shaker hood.
Kanske inte lurade någon. Nej. Som var kunnig på bilar. Mm. Men berusade människor i kön på den fräna nattklubben i Miami kanske eventuellt kunde tro att man anlände som en miljonär.
Mm.
Men den första generationen som kom 81 och gjordes odödlig i Michael Connelly-boken och sedermera filmen The Lincoln Lawyer.
Mm. Bra film, jag har inte läst boken.
Jag har läst boken och sett filmen. Otroligt bra. Alltså, jag måste nästan läsa vad en liten bokfilm-spoiler.
Mm.
Den måttligt framgångsrika försvarsadvokaten Mickey Haller arbetar i och runt Los Angeles i en Lincoln Town Car. Han försvarar främst det vanliga drägget från gatan, knarkhandlare och gangsters. Men så får han ett nytt fall på halsen. Den rika och framgångsrika mäklaren Louis Rollet anklagas för ett överfall och mordförsök. Vid första anblicken verkar han vara oskyldig. Men Rolets lögner och avslöjanden får Mickey att tvivla på historien. Han kommer att tänka på sin tidigare klient Jesus Menendez som sitter inlåst i fängelse efter att förklara sig skyldig till ett liknande brott. Hänger allt detta ihop?
Mm. Alltså. Ja, den får ni se om ni inte redan sett den.
Otroligt bra.
Mm. Och, det är en sån där film som är lätt att missa.
Ja,
den ska jag se.
Ja, men det är en Netflix-film.
Ja, men
där kör han i alla fall en första generationens Lincoln Town Car. Mm. Det är hans liksom kontor som man bara åker omkring med chaufför. 1998 kom den tredje generationen som var mer formad som en tvålkopp. Inte jättelyckad, men 2003 så kom det en facelift som gjorde bilen väldigt attraktiv igen då. Men nu till fälgarna.
Mm.
Så här ligger det till.
Mm.
Tar man till exempel en 05 Suburban
Suburban. Ja.
Och sätter på 07ans fälgar så ser bilen otroligt bra ut.
Ja, vi har tänkt lite likadant.
Jag gjorde exakt det här.
Ja.
Och så att jag vet av egen erfarenhet.
Mm.
Jag valde då Tahoe-hybridens turbinfälgar och lackade de svarta.
Mm.
Och på ett diskret och smakfullt sätt så såg plötsligt bilen 10 år yngre ut.
Mm.
Och att helt enkelt ta kommande generations fälgar och sätta på föregående generations bil, det funkar alltid.
Väldigt bra tips.
Tittar man specifikt på Town Car så kom det ett par otroligt fina originalfälgar 2003.
Mm.
9-ekrade med 3 räfflor i varje eker och sen en slät centrumkåpa med Lincoln-loggan.
Mm.
De här påminner lite om samma fälla som satt på Navigator. Mm. Fast de här var ju personbilsanpassade. Mm. Så jag har retuscherat in dem på en vit Town Car här.
Mm.
Och jag skulle gissa att Osby-skroten sitter på minst 10 uppsättningar sådana här fälgar. Jag vet inte varför, men det känns som att det har passerat ett antal Lincoln Town Cars på Osby. Och annars kan man hitta de här på eBay. Det är mitt fälgtips. Mm. Sen undrade ju även Nick
just det.
Om det fanns andra grejer som man kunde pimpa den här bilen med.
Mm.
Och det här säger jag bara, don't mess with perfection. För storheten i den här bilen, det ligger i de här rena linjerna.
Mm.
Alltså att den C-stolpen med det här lilla operafönstret, den här tunna lilla extra fönstret, den är liksom, den bilen har en pondus.
Mm.
Så det enda man möjligtvis skulle kunna addera till den här bilen, tycker jag, rent designmässigt, det är en limotint, det vill säga att du kör lite mörkare rutor.
Mm.
Och sen kanske man har en sån nickande hund i hatthyllan.
Ja, just det, det är snyggt.
Och kanske, eftersom vi älskar att berätta historier med våra bilar, så kanske Nick skulle skaffa ett sånt där fiskemblem som det står Jesus i och sätta på bakluckan.
Ja.
Bara för att förstärka den här amerikanska kyrkoauran en vit Town Car ändå har.
Mm.
En svart Town Car, det är en privat limo på något sätt.
Ja.
Även fast
skulle man kunna
förlängd.
Ha ett pentagram där bak. På en svart. Och en fisk på en vit.
Ja. Men en vit Town Car, det är ju liksom, den skriker ju liksom en brutalt korrupt tv-präst som dammsuger in ladd i snoken inför varje söndags väckelsemöte på något sätt.
Och ligger med hemmafruarna bak i sakristian.
Ja, jag älskar vita Town Cars.
Mm, mm. Du, om vi stod långt ifrån varandra när det gäller våra GT-vagnar så vet jag, det är svårt att se att vi någonsin har stått närmare varandra när det kommer till tips till vår kära vän Nick. För jag tänker så här, det som är lite lurigt med 94an, det är att den ligger i gränslandet mellan hur man ritade bilar på 80-talet och hur man ritade bilar på 90-talet. Uh-huh. Eller hur? Den ligger precis där. Och det känns ju som att vår Nick har liksom köpt den här bilen för att han helt enkelt tycker att, ja, den är väldigt snygg. Och inte så mycket för att liksom make a statement. Han skriver ju att han vill liksom inte associeras med raggarna och inte med lowrider-snubbarna heller. Utan Nick känner ju att han står över det här packet på något sätt då.
Bra.
Ja. Skulle det kunna vara så att Nick är den här typen av person som, du vet, det alltid fanns en av på varje högstadieskola, du vet, när man gick i plugget. Du vet, han som klädde sig lite som en liten vuxen och kom med rock och kanske hade någon hatt till plugget. Han hade jumpa kläderna i någon sån här kantstött attachéväska. Du vet vem jag menar. Du vet, den här personen hatar ju för övrigt jumpan. Inte bara på grund av att han liksom,
han var destined för KTH.
Ja, men verkligen så. Och han hatar jumpan dels för att liksom illusionen om vem han var sprack ju när han tvingades ha svettiga VCT-shorts i väskan. Men också för att han alltid såklart blev vald sist när det var dags att spela fotboll. Med all rätt ska tilläggas utifrån de sociala 80-talsnormer som gällde när vi var små. Hade du två vänsterfötter så fick du ju skämmas på jumpan, men då kunde du briljera på matten och naturkunskapen istället ju. Fair and square på något sätt. Den här typen av killar sökte ju också nästan alltid till natur eller, vad sa du?
Tekniska.
Ja. Jag vet inte, men det är något med den här bilen som är lite gubbigt ju. Vilket jag i och för sig älskar. Men det får mig att undra om det skulle kunna vara så att Nick är lite lillgammal fortfarande.
Ja, vi har ingen aning om hur gammal
han
är.
Nej. Men om det är som jag tror, så säger jag bara en sak gällande vad han ska göra med den här bilen. Och jag är helt inne på ditt spår. Less is more. Eller original på de här bilarna så satt det var inte ekefälja, men det var ju någon typ av ekefälja i aluminium som också var ganska snygga. Men det jag skulle tipsa Nick om att göra för att göra den här bilen liksom lite ballare, det var att liksom göra milda förändringar på bilens utseende, för det vill han ju. Men jag tycker de ska vara så subtila så att de liksom är svår, det ska vara svårt att sätta finger på vad är han har gjort med den här bilen. Den ska kännas original. Om man skulle ge sig på att sänka den här bilen, då är det liksom max 3 cm. Och jag tänker, han skulle tona rutorna, precis som du säger, men så svagt att det nästan inte syns. Någon så här svag, liksom mörkbrun rökton, det ska inte synas. Och ska han gå upp i fälgstorlek, då får han gå från 15 till max 17 tum. Men, som du också var inne på, låna en fälg. Och jag har valt en Navigator från 2002.
Ja, ah, titta.
Och det, den är snar, det är snarlika fälgar de som du pratade om. Ah. Det här är någon 7-eker-fälg, tror jag. Ah. Du hade den här som är 9. De passar ju lika bra båda två.
Dock ett annat bultmönster.
Alltså, mm. Ja, men...
Framförallt så blir ju den unisona tipset att välja en original Lincoln-fälg, ja. Fast man går upp 5 år i årgångar.
Ja. Han kan gå in på Hansen Racing, vet jag, och söka fälgar. Det är väl bara att skriva in, inte fan vet jag, Lincoln 2002 kanske han inte ska skriva då, eftersom de hade annat bultmönster, men du förstår vad jag menar. Det är ju den här...
Nej, men på Navigator var det annat bultmönster. Skitsamma. Det som han också skulle kunna göra, ja. Som skriker på något sätt, alltså man vill ju förstärka någon form av persona.
Mm.
Och bor man i Västerås så kanske man inte... Ja, det kanske inte är någon snöutövare. Han kanske inte åker i fjällen på sportlov och vinterlov.
Nej, jag tror inte.
Men tänk dig vad snygg en vit Lincoln Town Car skulle vara med ett sånt där skidtakräcke. Du vet, där du bara klipsar i ett par, liksom 2 stycken uppsättningar skidor och sen så köra snökedjor istället för vinterdäck.
Ja, ja. Vad ska han rassla runt med snökedjor i Västerås då? När det är 6 grader
varmt? Nej, men när det smäller till. Ja. Eller när han ska åka upp till Järpen.
Ja.
Så då är det snyggt med skidor på taket, ja, på en Lincoln Town Car.
Ja,
och snyggt med snökedjor. Just.
Varför inte?
Det förstärker den här tv-präst-auran,
ja.
som bilen har.
Ja, men vi var väldigt överens.
Ja, bravo. Mm. Nu skulle vi behöva börja knyta ihop den här säcken.
Ja.
Och då vill jag som avslutning säga dels att Android Cars har ju, precis som alla känner till, slagit upp portarna nu i Vallentuna.
Mm.
Och här säljs det bil för brinnande livet. Och massor av bilar står just nu i container på väg hem. Så det här är lite en först till kvarn som gäller. Så ska man ha en ny pickis till firman, eller kanske en van, och man vill ha på förmånlig finansiering från DNB, plus att man vill byta in sin gamla pickis eller sin gamla bil, då är det bara att ringa 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och sen så ska vi ju nämna Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar podden.
Ja, det ska vi göra.
Det vill säga man gillar amerikanska bilar eller luftkylt eller annat kul på jul.
Alla bilar pratar vi om nu för tiden.
Ja. Mm. Och då går man in på Gasolines Facebook och håller sig liksom ajour med hobbyn. Mm. Och så kan man även prenumerera på tidningen. Och med det sagt så har ju vi våran Gasoline Car Show som vi gör tillsammans med Gasoline, som är i Skokloster den 22 maj. Boka in. Och sen i Skokloster den 25 september i år, boka in. Men kolla på Facebook om det sker några förändringar från Folkhälsomyndigheten. Och det allra, allra, allra sista.
Mm.
Gå nu in på Retro Petrol och följ dem på Insta. Och titta på galleriet av salubilar. Och när man blir sugen på en salubil så går man bara in på hemsidan retropetrol.se. Där samlar de alla hobbybilar som är till salu.
Mm.
Allt på ett bredde.
Mm. Du tycker inte att vi har glömt något?
Bilsport och MC.
Ja, får du skämmas din jävel.
Nej, men vadå? Skämmas.
Ja.
Jag säger att...
Det allra, allra sista, sa du.
Nej, som jag hade sagt.
Just det. Ja. Mm.
Sen ska du...
Ta över.
Ja,
ta den här skeppet i hamn.
Jag nämnde ju att vi håller på att förbereda en massa filmer för Bilsport och MC.
Jo, men så är det ju. Bilsport och MC är ju, som alla vet, inte bara vår sponsor i podden, utan även en samarbetspartner för oss här på Woodland, som är vår lilla firma. På torsdag, imorgon skulle vi egentligen åka och filma.
Ja.
Vi drar igång den här serien Drömgaraget. Nu skjuter vi på det någon vecka, men jag ser väldigt mycket fram emot det första avsnittet. Det ska bli väldigt, väldigt kul.
Ja, skit.
Vad förväntar du dig av den dagen?
Ja, vi ska då besöka Jonas i Tierp, och så ska vi gå igenom minutiöst hans otroliga garage.
Ja, det är ett spännande garage.
Där han har 2 bilar, lite hojar och en liten sitthörna och liksom en uteplats med palmer och hängmattor. Och sen finns det klassiska attiraljer som flipperspel och sånt där. Men han har gjort det på ett otroligt smakfullt och bra sätt.
Jag ser fram emot the pick his brain om liksom hur han har tänkt.
Ja.
Det är liksom det som är...
Sen har ni också ett meckgarage med lyft och svetsar. Men liksom, vi ska gå igenom allt. Och så ska vi liksom då göra ett antal olika filmer för Bilsport och MC. Och då ska vi ju även titta på det diametralt motsatta. Ett så überlyxigt modernt garage. Och ett så här, det som blir mera klassiskt jänkebisgarage. Och sen lite hojgarage.
Mm, ja,
vi har fått mycket förslag. Och fortsätt gärna skicka in, för vi har inte spikat
alla
ställen. Nej,
vi har inte spikat alla, så det finns fortfarande en chans om ni har ett balkgarage att vi kommer att hälsa på er, om ni vill det. Men nu, avslutningsvis, jag pratade med Therese, vi sitter och liksom om någon vecka, tror du det är nästa vecka, då kommer vi lägga ut lite tips på vad man ska tänka på när man säljer bilen. Som jag filar på till Bilsport och MCs Facebook-sida. Exempelvis att efter de senaste åren stormar i USA så har ju liksom hundratusentals bilar har ju skadats och hamnat på skroten. Och handeln med skadade importbilar har ju liksom ökat väldigt, väldigt kraftigt. Och bilarna köps då in från amerikanska skrotupplag och så exporteras och repareras de och säljs vidare med liksom godkända papper till bland annat Sverige. Och
lite läskigt.
Ja, lite läskigt. Och det är lite kring det här vi pratar om vad man, liksom, vad man bör vara lite extra uppmärksam på och så vidare. Och en massa andra bra tips som för dig som planerar att köpa en bil nu. Kanske nu till våren. Så gå in på Bilsport MCs Facebook och följ dem om du inte redan har gjort det.
Mm.
Med det sagt så är det dags att
Ta fredag. Ta helg.
Exakt så.
Vi får inte ta helg igen.
Nej.
För oss är det ju inte fredag.
Men vi kan önska våra lyssnare en trevlig helg.
Det ska bli kul att göra.
Ja. Gör det då.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej.
Ses om en vecka.
Hej då. Hej.